Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Radio Play.
Och sen är det faktiskt på en förfest med mina tjejkompisar i ett laborg. Där en säger sådär lite, du vet, out of the blue. Fan, jag ska testa att ligga med en tjej. Och för mig är det, va? Alltså, wow, kan man tänka så? Kan man vara så fri i sin kropp och sin sexualitet? Konservativa Marika som går runt i sin lilla låda och liksom. Och det här ringer en klocka långt bak i huvudet. Men herregud, det där är ju jag.
Anton, igen med den där.
Jag gjorde ingenting. Oh my god.
Anton, det här, är den, spelar vi in? Hej Anton.
Hallå Tobias.
Just nu så brakar det ner en popcorntavla igen.
Go with a boom eller bang eller vad säger man?
Ja,
come out with a bang.
Eller pop that corn.
Pop that corn. Nu ska jag ta på mina hörlurar också. Och ja, du som lyssnar.
The corn was popped.
Ja, och du som lyssnar är självklart också som vanligt varmt, varmt, varmt välkommen till Regnbågslivpodden där vi pratar om allt möjligt regnbågsrelaterat med mig Anton Johansson.
Och med mig Tobias Torvid. Och här smäller det verkligen på massa sätt.
Jo, men det gör det verkligen.
Vi ska ju sätta igång och smälla igång vår författarmånad.
Ja, men precis. För vi kommer faktiskt ha 3 stycken avsnitt på raken med författare.
Det är väldigt fantastiskt. Och de är alla liksom på ett eller annat sätt en del av regnbågsfamiljen.
Precis. Mm. Idag så har vi med oss Marika Karlsson, eller hur?
Exakt. Som hon själv säger, väldigt stolt lebb och författare och så vidare. Och sen nästa vecka, då har vi den underbara lesbiska Anna Benson.
Just det, vad härligt. Fantastiskt.
Serieentreprenören. Mm. För att sen följas upp av
Alexa Lundberg, bögtjejen.
Ja. Exakt, transkvinna, bögtjej. Hon har massa härliga namn hon också.
Det är så mycket härligt, jag ser så mycket fram emot de här 3 avsnitten.
Ja, jag med. Så innan vi sätter igång, vilket vi gör snart med Marika, vad är nytt sen sist?
Ja, jag skulle vilja göra en liten uppdatering. Istället för att prata om hur du och jag mår, det kan vi ju göra nästa vecka lite
när
mer.
När som helst.
Ja, vi har fått så mycket fina reaktioner från efter avsnittet med Sam som vi hade förra veckan. Avsnittet, för dig som inte har hört det, hette Sam, du är bara förvirrad.
Nummer 89.
Precis, och det handlar om en transkille som heter Sam som inte fick den bästa reaktionen alls. Eller som inte fick en bra reaktion alls av sina vårdnadshavare. Föräldrar när han kom ut som trans. Han skulle ju få vänta till januari egentligen med sin könsutredning innan den skulle starta, men han har skrivit till oss nu att han efter avsnittet släpptes så fick han veta att han kommer få könsutredning redan i oktober. Och det är ju så fantastiskt roligt verkligen. Alltså det är verkligen värmde mitt hjärta så mycket när jag fick det meddelandet. Så stort grattis till dig Sam, och vi kommer fortsätta följa hans resa, eller hur Tobias?
Ja, till att bli den han är.
Ja, precis.
Så att säga. Nu tycker jag att Marika Karlsson har all rätt att komma in i studion. Och hennes bok som vi ska prata om, den heter ju Sådana som du ska inte vara här. Men jag är så jäkla glad att Marika Karlsson ska vara här.
Det är jag med.
Anton, nu har vi henne här. 45 år ung, skånsk komiker, författare, skådespelare, radioprogramledare, TV-personlighet, aktuell med boken Sådana som du ska inte vara här. Men vi är jätteglada och du ska ha stort tack för att du är här, Marika Karlsson!
Tack så hemskt mycket!
Vi har inga ljudeffekter som David Batra, utan vi får klappa själva.
Det var kul också att det var en person som klappade, den andra gjorde inte det.
Den andra fullt upp med en bok i ena handen och en mobil i den andra handen.
Ja, för vi har ju din bok här, den är nysläppt. Mm. Hur känns det att den finns nu?
Det är för mig extremt stort att jag har skrivit en bok. Mm. Därför att jag har skrivit den själv. Jag har liksom inte haft någon spökskrivare eller så. Och för mig var det väldigt viktigt. Men det är stort bara för att jag var typ sämst i klassen på att skriva och läsa.
Vem sa det? Din lärare?
Nej, men jag, rent faktiskt. Rent bara mäta. Få tillbaka en uppsats. Och det är så mycket rött så att du ser knappt vad det står. Men jag hade jättesvårt med stavning och läsförståelse som barn. Jag var inte dyslektiker, för det tror vissa, utan det var mer så där. Nu är jag ju något äldre än er och gick i skolan på 80-talet, och då gick det till så att Det kommer in en stödfröken som hade en sån tråkig grå lång kappa. Kom in i klassrummet och så ropar upp namn. Så. Nu ska Jarko, Niklas och Peter och Marika följa med mig. Och då fick man så ställa sig upp från klassrummet, gå ut med henne till en annan lokal där vi skulle gå igenom då liksom verb och adjektiv och substantiv och lära oss att träna.
Känns det lite pinsamt att ställa sig upp framför alla då? Det blir så tydligt.
Men skoja, det är ju jätteopedagogiskt. Ja, ja. Det finns inte. Och alla vet också varför vi går iväg. Så det här hade jag både i svenska och matte. Och jag, så därför är det stort för mig att det faktiskt finns en bok. Jag kan säga att jag stavar inte så bra idag heller. Men där finns det andra som hjälper med stavningen. Det är det som är magin. Att man, jag kan tänka ibland, oj, jag hade sluppit många grejer rent mentalt vad gäller skolan om folk hade kunnat se att hon kan berätta även om hon inte kan stava så bra. Men det var alltid det här stava, stava, stava. Så ja, långt utlägg om varför det är stort.
Exakt. Och på tal om skolan, Marika, kan vi bara då dyker vi direkt in i boken, tycker jag.
Mm.
Du nämner ju i din nya bok, Sådana som du ska inte vara här, att du i början av ditt liv, som du minns, älskade att stå i centrum och vara annorlunda och sticka ut och få bekräftelse. Men kan du berätta sen vad som hände när du började skolan och det här plötsligt ändrades?
Ja, men det är verkligen så att vi bodde i Småland innan och där det var väldigt mycket uppmärksamhet kring att jag har den hudfärgen jag har. Och jag redan då kommer alltid vara en centrummänniska. Men när jag börjar skolan, då är det liksom, vi vill inte leka med dig för en neger. Och hem din neger, jävel. Sådana som du ska inte vara här.
Rätt i ansiktet på det.
Absolut. Och det gjorde så fruktansvärt ont. Alltså det är så, jag försöker ju i boken förmedla den enorma sorgen det blir. För utifrån ett barns perspektiv så är det så att man får inte vara med och leka eller vara med i gruppen om man har gjort något dumt. Men jag har inte gjort något dumt.
Så det här är så otydligt. Vad är det jag har gjort?
Ja, men jag kan inte förstå det. Jag ser bara ut så här. Och jag har alltid varit extremt stolt över min hudfärg. Och det är jag fortfarande. Det har ingen lyckats rubba på. Men då blir det så konstigt. Något som jag är så stolt över. Tycker någon människa illa om? Det var ju jättesvårt. Så det var ju tuffa år för mig. Riktigt tuffa.
Ja, och det slutade ju inte där utan det fortsatte ju.
Mm. Så har det varit genom livet
ja, eller hur?
I olika omgångar. Ja.
Men var det här då, alltså mobbningen, var det någonting som gick igenom hela din skoltid eller var det mest när du var yngre?
Jag har ju aldrig sett det märkligt nog som att jag har blivit mobbad. Jag har däremot sett det som att det har varit elaka kommentarer. Och jag tror att jag inte ser det så för att försvara mig själv. Därför att jag själv har inte varit snäll tillbaka. Jag har ju hoppat på alla möjliga människor jag har kunnat för att få fokuset på mig att riktas mot någon annan. Mot plugghästen eller mot den som, någon annan som är ny i klassen som man inte känner än.
Exakt, vad gör man när man inte är i ett hörn? Då passar man ju bollen vidare.
Precis.
Ja.
Och det är viktigt för mig att berätta det. Inte för att jag är stolt över det, men för att visa också att det är inte svart eller vitt. Folk är inte bara snälla eller dumma, utan det var för mig en överlevnadsstrategi på skolgården. Och som vuxen så förstår jag ju att mina klasskompisar har fått det här hemifrån. Och det är det tycker jag är sorgligare idag än vad jag då tycker om liksom hur de var mot mig. För det är inte naturligt för ett barn på 7, 8, 9 år att säga så till ett annat barn.
Nej, du vet ju inte ens vad de orden betyder. Utan de, och du frågar din pappa, vad betyder det här ordet? Och så säger han, ja det betyder det.
Mm.
Ja.
Så det var tufft. Då ville jag absolut inte vara i Sverige. Jag grät på kvällarna. Jag slogs på skolgården både verbalt och fysiskt. Och sen så försökte jag ibland att vara stark så att inte mamma och pappa skulle liksom, man vill alltid skydda sina föräldrar. Sen brister det ju liksom. Och det var ju många kvällar som jag låg och grät och sa till mamma och pappa att jag vill inte vara här. Varför tog ni hit mig? Skicka tillbaks mig och så här.
Till Etiopien då? Som
ja, precis, som är mitt ursprungsland.
Mm.
Och sen så, som jag själv minns det, så ligger jag liksom i mitt flickrum och funderar och tänker så här, okej, jag kommer vara kvar här. Så är det. Hur ska jag hantera det här? För det här kommer ju inte ta slut. Det hade jag ju förstått också.
För du testade dina föräldrar?
Jättemycket.
Så här, men jag krossar den här rutan. Mm. Skickar jag dem tillbaka mig då?
Mm.
Kan man ångra sig att liksom adoptera ett barn?
Mm.
För du visste om att du adopterat tidigt.
Ja. Själv, alltså, ja. Det är jättekonstigt att ha ett mörkt barn och vita föräldrar och sen så bara, nej men vi födde dig.
Men du sa till dina kollegaskompisar, ja vita föräldrar kan få bruna barn.
Ja,
och så gick du hem sen.
Men det var ju liksom att det var, jag kom ihåg att mamma skulle hämta mig, jag skulle till tandläkaren och en kille i klassen liksom jättestora ögon och bara, men din mamma är ju vit. Ja, hur kan hon vara vit? Jo, för att mina föräldrar får bruna barn. Och han bara, jaha.
Det är dum i huvudet.
Ja, då tänkte jag, din dumme jävel, om du inte har mer kunskap än så. Men mina föräldrar har fått utstå ganska mycket med det här lilla barnet som de då fick till sig. Dels att jag var tvungen att testa deras kärlek. Dels har jag alltid varit väldigt ärlig med mina känslor, med min frustration, med min sorg, med min ilska. Men vi har också i det haft väldigt mycket humor och jag har kunnat spela upp en scen när jag kommer hem som mamma och pappa har skrattat. Och de har alltid uppmuntrat mig i att stå på mig, vara snabb i käften, stå emot. Och pappa framförallt alltid försökt ge nya argument. Nästa gång någon säger så säger så här. Och det har ju betytt jättemycket. Och de har också varit brutalt ärliga kring det frågvisa barnet som hela tiden undrar, vad hade hänt om jag var kvar i Etiopien? Varför skulle just jag komma hit? Älskar ni mig mer än brorsan? Eller hade ni älskat ett annat barn mer? Och så vidare. Så de har liksom aldrig tryckt ner de funderingarna och känslorna. Och det finaste sättet som mina föräldrar visade respekt kring mina funderingar, det var att jag när som helst kunde ställa frågan, hur var det när jag kom till Sverige? Och då var det som att allting runt omkring stannades upp. Den frågan respekterades så oerhört på ett fint sätt, tycker jag, som vuxen. Och det är samma fråga barnet ställer, det är samma svar. Men jag behövde få den här filmen i mitt huvud om och om igen. Och min brorsa kunde ju bara, inte nu igen, vi ska precis åka iväg till kusinerna. Och syrran bara, hur var det när jag kom? Och det var liksom inte för att liksom provocera eller vara irriterande, utan jag satt och funderade, liksom, hur var det egentligen? Och jag ville ofta veta hur de tänkte, och vad hade jag på mig, och vad sa jag då?
Var det kärlek med första ögonkastet?
Ja, men typ så. Liksom. Och vilka var där? Och liksom, jag ville veta så in i minsta detalj, vad hade mamma på sig? Vad hade jag på mig? Ja. Och hur var det? Och så vidare. Så, vidare. Så det har varit väldigt, de har varit oerhört fina där, måste jag säga.
Wow.
Mm. Det som jag fastnade allra mest för i boken, det är om en tjej som du skriver om som heter Jessica. Det jag fastnar på är att du skriver att så här, vi hade känt varandra länge, umgåtts så mycket. Jag hade sett upp till henne, men hon hade kommit på glid. Och jag hade på alla sätt försökt få henne att komma på rätt väg igen, men inget hjälpte. Och sen så kom du då, insåg du då att Jessica var lesbisk.
Mm.
Och du visste ju då inte riktigt vad det var. Det var två kvinnor som älskade varandra, fick du reda på, och beskriver att du var i chock.
Mm.
Kan du berätta lite om det här?
Och då kanske man ska berätta om bakgrunden här i pingstkyrkan då.
Precis. Mina föräldrar var pingstvänner och jag växte upp då i pingstkyrkan, och jag anser att kyrkan fick ett väldigt starkt grepp om mig. Och det tror jag berodde på att det var tufft på skolan och i skolgården och överlevnaden där. Och kyrkan blev liksom min räddning. Oavsett vad man tycker om religion så har, tror jag, alla religioner, vågar nog påstå. Men man har en filosofi att alla människor har samma värde. Därför att vi är Guds avbild. Mm. Så då är inte du högre i rang än mig och tvärtom. Så det gör ju att allt det där som vi kallar, det fanns ju en exotifiering och rasism på ett annat sätt, men inte någonting som jag stördes av. Så kan vi väl enkelt förklara det. Men jag fick åtminstone vara med på samma villkor. Mina kompisar skett fullständigt i vilken hudfärg jag hade där.
Det skrek inga själsord eller någonting?
Nej, absolut. Det skulle aldrig. Det fanns inte på världskartan.
Mm.
Och där är det ju väldigt tydligt i framförallt pingströrelsen och den församlingen jag var med i. Och de lägrena jag åkte på. Det är en väldigt viktig detalj.
Mm.
Men det är väldigt tydligt synen på sexualitet, att du som kvinna och även man är oskuld till bröllopsnatten. Äktenskapet är heligt mellan en man och en kvinna. Och man lever tillsammans till döden skiljer en åt. Och homosexualitet pratade vi liksom inte om. Och så det är därför jag inte vet vad det är att vara lesbisk. För på skolgården kunde man höra så, bög, du bög, jävel, han är bög. Då var man så fattade jag att okej, det är två killar då, böga. Men lesbisk, det var ju aldrig någon som bara leb, hon är leb. Det sades aldrig.
Nej, det var bara manlig homosexualitet.
Ja, bara manlig homosexualitet. Mm. Och då vet jag att jag frågar mamma då när den här Jessica kommer ut. Liksom. Och det jag menar med att hon är på glid och att hon är på väg att lämna kyrkans värld. Och
det var din förebild ju lite grann.
Ja, hon var ascool, hon körde motorcykel, spelade trummor. Alltså hon var supercool och gick verkligen sin egna väg.
Ja.
Och det är alltid imponerat som människor som gör det. Och när mamma då säger att det är två kvinnor som är kära i varandra. Aj, det var, jag tyckte det var så äckligt och så sjukt och så onaturligt. Och det här stöttar ju kyrkan i den övertygelsen.
Ja, de uppmuntrar ju den.
Ja, men de bekräftar den snarare, ska jag säga. Att man tycker, shit, har du hört? Alltså, det är för sorgligt och det är djävulen som lockar henne. Ja, säger Alvi, vi får be för henne och hoppas att hon kommer på rätt väg igen. Vad ska vi göra? Och man försöker prata med henne. Man vill gärna ta en fika. Man är så här, det finns en agenda som är ganska hemsk. Mm. Så man låtsas att man vill träffa någon för att man vill att vi ska umgås som vänner. Men i den fikan så finns det hela tiden en agenda som ligger på och puttrar. Och att man försöker via dåligt samvete, via prata om Gud, via prata om att Jesus stod på korset för våra synders skull och du är en synderska, men du kan bli förlåten om du bara... Alltså det är så hemskt.
Mm. Att man själv klappar sig på axeln, nu ska jag försöka rädda. Titta Gud, jag har räddat den här personen. Att det är också egoistiskt.
Ja, eller? Absolut. Därför att det är ju väldigt tydligt tycker jag i kyrkans värld att man ska på något vis vara en så god och sann kristen som möjligt. Och om du då skulle lyckas omvända en homosexuell så har du ju verkligen...
Det är massa pluspoäng.
Alltså. Ja, det är
Jesus
pluspoäng.
Applåderar och jublar.
Ja, ja, verkligen. Det är fest i himlen. Liksom.
Ja.
Just det. Och du skriver ju bland annat där att vi var många som försökte få henne, Jessica, då, att förstå att hon var i klona hos Satan.
Mm.
Men ganska snart därefter så kommer du också över till att men nu går jag här och håller min kvinna i handen och ditt livs kärlek.
Tack och lov.
Tack Gud, jag är homo. Eller vad säger, som den här serien heter.
Ja. Det är nu vi glider in på Mia här nu.
Mm.
Och ska jag berätta, hon hörde av sig till dig för att ni bägge har ju adopterats, är det av samma kvinna i Etiopien, Erna,
ja.
till Sverige då. Hon kom till Småland där du också hamnade, sen flyttade ut till Skåne. Och när ni träffades, var det så att ni genast blev bästisar?
Nej, det skulle jag inte säga, men jag har varit med om att träffat ganska många adopterade som jag inte har känt sedan tidigare. Och då är det att det är som att vi går in i ett annat rum tillsammans. Vi går in i adoptionsrummet. Det där rummet som typ bara vi kommer förstå.
Skippa allt det här liksom...
Hej, vad gör du? Vad jobbar du med? Ja. Och så vidare. Utan bara liksom, vad har du varit med om? Har du upplevt det här? Hur var dina föräldrar i den situationen? Har du ställt den här frågan? Och så vidare. Vi gick rakt in i det rummet. Och i det rummet var vi väldigt olika också. Hon har inte alls upplevt den här rasismen och utanförskapet som jag har upplevt.
I Småland alltså?
Nej, nej. Och utan hon har aldrig gjort vissa reflektioner som jag har gjort. Hon har aldrig sökt sig till andra svarta människor på stan och känt en identitet som jag har gjort. Och
nickat
vidare,
åt dem och bara,
ja, men absolut, så har det varit för min del. Mm. Och jag var helt så, va? Och vet, ser jag afrikaner på stan så kan jag ju säga om någon etiopier. Och hon är med så, hur kan man se det? Jag bara, hur kan man inte se det? Och så vidare. Så vidare. Och det här tyckte jag var väldigt intressant. För de andra jag har träffat har alltid hållit med mig. Vi har stått liksom på samma led. Och då är det ganska spännande med någon som bara, nej, håller inte med. Jag ser det så här. Va? Nej, men du ska tycka som mig. Och så var diskussionen igång. Och det tyckte jag var häftigt.
Coolt.
Mm.
Verkligen.
Och sen när ni träffades, då hade ni ju bägge män, va?
Mm.
Hon hade väl en man och du hade pojkvän.
Mm.
Och sen om man spolar fram lite grann, spoiler för dig som inte vet i boken, så blev det ju ni två till slut.
Ja, ja.
Du gjorde slut för det var samma liksom, när det blev för på riktigt och då flydde du ut och kände dig kvävd.
Mm.
Och hon separerade med sin man där och då var du där och tröstade. Och sen så blev det ni alltså. Mm. Hur blev det ni? Det här tycker jag är så otroligt magiskt.
Ja, men jag vill inte prata så mycket om det.
Nej.
För det är liksom lite vår grej. Jag berättar lite om det i boken och de man jobbar med kring boken är så berätta mer. Jag bara, nej men det är vårt. Där drar jag om lite min gräns. Därför att vi lever tillsammans och det är här och nu. Jag har lättare för att prata om sånt som var för länge sedan. Jag kanske pratar om det här om 20 år. Men,
Nästa bok.
Ja, precis. Men inte nu.
Veckans power deal hos Swedol. Jalas. Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jalas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jalas hos Swedol. För säkerhets skull.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Nej men jag har full förståelse för det. Och jag tänkte då om vi istället kan prata om hur den här resan gick ifrån att du då var i Pingstkyrkan till att du accepterade dig själv. För det upplevde jag att du har gjort.
Ja, det var ju en väldigt lång resa för mig. Ja.
Alltså, från att gå från homofob till fullfjädrad.
Ja, men alltså så här, att när jag då, vi har det här Jessica storyn i bakgrunden. Jag börjar lämna kyrkan, massa saker händer. Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig ur det här greppet som jag upplever att kyrkan har om mig. Och då bestämmer jag mig för fly till London under ett års tid. Au pair, perfekt tänker jag. Jag drar dit och sen behöver jag aldrig mer gå tillbaka till den här förbannade kyrkan.
Och hur gammal är du då?
Då är jag 20.
20.
Och när jag är då i London så lär jag känna en tjej som heter Lisa. Vi hänger så där och så vidare och så vidare och så vidare.
Och hon är brittiska?
Och hon är brittiska och hon berättar för mig att hon är lesbisk. Och där försöker jag också gestalta i boken en sorts, att jag bara vill säga till henne att ja, men so what liksom. Men att hela mitt bagage sköljer över mig, samtidigt så skäms jag över att jag känner så. Därför att Lisa är precis som jag. Och jag hade väl också lite bilden av den här butchflatan och så var inte hon det och så vidare och så vidare. Och sen blir ju jag och Lisa förälskade i varandra. Och nu efteråt så var ju det här jätteoskyldigt. Alltså det var ju typ en puss. Men i min värld var det här hur stort som helst. Det var typ som att ha gruppsex på stan. Det filmas och läggs ut på YouTube. Och alla kommer veta om det. Så, så då inser ju jag att okej, okay, när jag lämnar kyrkan så är jag lesbisk. Det är det mitt sanna jag. Och förmodligen också därför jag reagerar så starkt mot Jessica. Och då vet inte jag hur jag ska hantera det här. Därför att jag vet att det här är 1993. Och Sverige ser helt annorlunda ut i samhället mot hur, vad det gör idag. Gayrörelsen har inte alls kommit så långt. Pride-tåget är inte alls så mäktigt i Stockholm som det är idag. Och så vidare och så vidare. Och mina föräldrar har inte kommit i sin utveckling dit de borde ha kommit, kan man tycka. Min släkt. Jag har fortfarande kvar många vänner från kyrkan som också har lämnat. Men vi liksom delar samma värld. Och då inser jag att nu får jag ju ta en strid i så fall med de som är i mitt hjärta. De som står mig närmst. Och jag vågade inte det. Jag orkade inte det. Så jag tänkte så här, men jag är här i London. Ingen vet vad som har hänt. Jag kan dra hem till Lilla Lund och bara leva på mitt liv som vanligt. För det finns ingen gång i livet jag haft sån flit med grabbar som under mitt år i London. Med det vanliga standardscenariet att det är kul fram till hånglet och sen bara, åh, måste vi? Jag vet inte, jag har nog huvudvärk och så vidare. Det är klassiska. Jag berättar det här tack och lov för en person till slut hemma i Sverige. Som är min stora stöttepelare och har följt mig hela livet. Men Gunilla. Ingen annan. Ja, precis. Jag vet ju knappt vad de heter. För alla namn här är påhittade.
Jag gissade det också.
Mia och Anna, de är sanna. Men de andra så jag bara heter Gunilla. Men då bestämmer jag mig för att jag bara så här, skit i det här. Det var bara en liten puss, kyss. Det spelar ingen roll.
Hon blir störtförälskad i dig och ni ska bli tillsammans.
Ja, det går liksom inte. Nej, hon blir kväven. Jag får panik liksom. Ja. Men jag förnekar det här så kraftigt så att jag faktiskt glömt det efter några år. Och glömt det så tillvida att jag ser hur mina vänner runt omkring mig, de stadgar sig, de träffar partners, det blir samboskap, det kommer något barn här och där. Och jag blir så här, men jag vill inte liksom vara singel hela tiden. Och jag går till psykolog och vi pratar om det här och hon är så här, men du har anknytningsproblem Marika, det är därför ni adopterade, jag har ju ofta svårt för det här. Jag blir lämnad som barn
och
det är lätt att bli tå att man ska bli lämnad igen och jag bara, så är det, det är så
och,
det
eller?
Ja, och de drog upp din pappa att han lämnade din mamma för en annan kvinna.
Ja, det finns ju mycket.
Och det var ju oheligt och synd i kyrkan. Och
det här köper jag med hull och hår. Och sen är det faktiskt på en förfest med mina tjejkompisar i ett laborg. Där en säger sådär lite, du vet, out of the blue. Fan, jag ska testa att ligga med en tjej. Och för mig är det, va? Alltså, wow, kan man tänka så? Kan man göra, kan man vara så fri i sin kropp och sin sexualitet? Konservativa Marika som går runt i sin lilla låda och liksom. Och det här ringer en klocka långt bak i huvudet. Och för att göra en lång historia kort så är väl min känsla att, men herregud, det där är ju jag.
Hon tände det i dig igen.
Ja, men det är liksom ändå trots allt så är det ju som 20 år av mitt liv som jag har förnekat. Jag hann ju bli 40 då innan jag och Mia blev ett par. Mm. Och det kan jag ju nu efteråt tycka att det är sorgligt att det blev så såklart. Och jag hoppas att min berättelse kan få någon annan människa att åtminstone krympa de där 20 åren till kanske ett, två eller tre, max fem år. Liksom inte, wasta inte mer.
För de får man inte tillbaka de där åren liksom.
Nej, sen det var, blev ju istället att jag började med stand-up och stand-up blev min partner. Jag har ju ätit, sovit, skitit stand-up. Det är ju det enda jag har brytt mig om, det enda jag har lagt min energi på. Så den där klassiska psykologigrejen att det är något annat och så lägger man hela sin energi någon annanstans för den är lättare och så vidare.
Men är du tacksam för det då? För tänk om det inte hade varit för den här förträngningen så kanske du inte hade verkligen satsat på stand-up fullt ut och nu är det ditt yrke idag och det kommer massa härliga saker från det. Eller känner du ånger? Förstår jag menar, det kan vara lite så problematiskt kanske. Eller hade stand-up ännu funnits i ditt liv? Eller vad tror du liksom? Ja. För det här var ju på något sätt som bränsle.
Ja.
Har du reflekterat någonting kring
ja,
det?
Ja, det har jag faktiskt. Det, för att det intressanta är att när jag och Mia blev tillsammans och blev ett par, då tog min karriär fart. Därför att då är inte stand-upen nummer ett för mig. Utan det finns något annat som är så oändligt mycket viktigare. Och då blir det mer ett jobb som jag älskar. Alltså, tror inte det, jag älskar det. Men då slappnar jag av mycket mer och blir mycket bättre på scenen. Wow. Så att jag tror liksom att det bara var till min fördel. Jag tror ändå att jag hade jobbat med det här.
Mm.
Men jag lever i någon sorts filosofi, hela jag, att man kan aldrig... Du kan inte ångra dina beslut. Ja, klart man kan ångra, men man, jag tänker så här, man fattar sina beslut utifrån där man är i livet just då. Det är ju ingen idé för mig att vara bitter över de här 20 åren. Utan så blev mitt liv. Det är bara så här rent krasst. Det var ju mina val.
Ja.
Det var ju mina vanföreställningar. Det var jag som var feg och inte vågat ta den här striden.
Formad av din samtid.
Ja, och av mina föräldrar, om inte våra traditioner och så vidare. Jag kan inte... Jag kan inte ångra det, utan det fick bli så. Så jag är ganska sådär, ja men fine med det. Men jag tycker fortfarande det är väldigt viktigt att uppmuntra andra att inte göra samma misstag så att säga. Lär dig av mig i så fall. Det var en idiot som förnekade 20 år, behöver inte jag också göra det. Och jag kan tänka mig att om det är inte så himla, det är lätt att sitta och säga kom ut bara, det är inga problem. Det är det ju, det vet vi att det är. Men jag fick något mejl från någon tjej som var i samma sitt som mig. Och försökte hon frågade mig vad hon skulle göra. Så att jag kan inte säga så här ska man göra det rätt. Men kolla om det finns någon du kan prata med. Så att du kan ha stöd någonstans. Och samla mod. Någonstans du kan lätta ditt hjärta med. Så att det inte blir en förnekelse. Och sen skrev hon till mig lite senare att hon hade berättat det här för sina föräldrar. Och hon har en strid liksom. För de har inte kommit någon vart och de var väldigt religiösa. Men hon har några som hon får stöd hos. Och den vikten tror jag är jätteviktigt i den här kampen. För det kan vara en kamp liksom. Jag utför en inre kamp och andra utför faktiskt en yttre kamp med strid och bråkigheter. Och det kan bli så långt att du måste klippa med dina föräldrar under period eller syskon och så. Det är inte små bananas grejer, alltså det är riktigt tungt.
Och jag måste säga, innan Anton, jag vet att du ska ställa en fråga. Men jag tänkte bara, för jag kan relatera till dig, för min mamma är pingstvän, Marika. Mm. Så att jag känner igen mig så otroligt mycket när du skriver det här i boken. Resonemang och liksom frågor. Jag kände precis samma sak.
Mm. Men då blir jag nyfiken vad du fick för reaktion när du kom ut.
Inte bra alls.
Nej.
Mamma grät, gick iväg, pappa blev, titta vad du ställt till med. Han är inte pingstvän, men han var mer homofob och så här, har du fått AIDS nu? Har du HIV? Är det du försöker säga?
Mm.
Nej, det är inte alls det, utan jag älskar killar. Så. Men det blev jättejobbigt. Och mamma har nu, efter flera år, jag var 19 år då, och jag är 27 idag. Så att då, det har tagit massa år.
Mm.
Och när jag träffade Anton så var det inga problem. Men hon önskade väl mer att Anton skulle vara en bra pojkvän för min syrra. Och inte för mig då. Du vet inte den.
Ja,
så.
Men då menar jag att då har, i min värld så har du varit så modig som vågade. Och har tagit den striden. Det är fint tycker jag. Jag fattar att det är komplicerat kring det.
Mm.
Men det blir också det fina i kråksången blir att det blir bra till slut.
Liksom. Det blev det. Hon kastade inte ut mig. Nej. Hon är fortfarande med i Pings. Det vet att dina föräldrar har ju lämnat.
Nej, eller? Inte mamma. Mamma är kvar, hennes man är med. Absolut.
Mamma.
Ja, men min mamma är ju cool.
Ja, hon har ju liksom, hon har sagt ju... själv i boken. Mm. Hon har också utvecklats, Marika. Det är inte bara du som har gjort det, det är jag också.
Men hon står i kyrkan och säger ganska stolt att hon har varit hos mig och Mia och att vi är så fina ihop så att andra snurper på munnen. Liksom. Ja.
Så hon verkar så cool, din mamma. Hon har också rapp i käften.
Ja.
Som du, så här, ni är lika alltså, på många sätt.
Jag är väldigt lik min mamma på gott och ont.
Ja, på gott och ont. Så att, jag ville bara få in det. Att pingsten, jag relaterar starkt alltså.
Ja.
Och känner liksom styrka i, fan vad bra att du berättar det här.
Jag tänker att för mig är kyrkan som en gestaltning av traditioner. För det är det jag tänker mig att vi brottas med. Det är traditionen av den heterosexuella normen.
Finns det i många religioner?
I. Ja, men det finns i vårt samhälle också. Ja. Alltså, tar vi bort religionen så är det ändå det. Du säger fortfarande till barn som växer upp, om det är en flicka, så frågar du, är du kär i någon pojke? Och en pojke frågar, är du kär i en flicka? Det finns liksom, du ska köpa barnkläder, antingen om du själv har barn eller känner någon som har barn, så är det fortfarande väldigt rosa hos flickorna och väldigt blått och grönt hos pojkarna. Mm. Det finns så extremt starka traditioner som vi måste jobba emot liksom. Och det är det jag tänker, att även om man själv inte har en religiös förankring eller religiös bakgrund, så är det samma problematik som man måste brottas med ibland, liksom som i ditt fall med din mamma, att det verkligen är bråk och tjafs och stora grejer.
Ja.
Eller så gör man fegesvarianten som mig, eller feges men en annan variant där det är mer en inre strider.
Det hade jag kunnat göra, vänta 20 år.
Absolut, men du var modig och gjorde inte det.
Och jag ångrar inte det.
Nej, det är det som är det fina.
Skitläskigt att hoppa, bara woo, vet inte var man ska landa.
Vi har ju tyvärr inte så jättemycket tid kvar nu. Vi har skrapat lite på ytan.
En sista fråga. Ja. Du nämner på några ställen i boken om dina besvär med din kropp eller tankar om din kropp. Det här får ju förhållandevis väldigt lite plats jämfört med andra ämnen du tar upp i boken. Var det här medvetet? Liksom, varför gjorde du så? Att du inte berättar mer om det?
Oj, det var en jätteintressant fråga. Det har jag inte tänkt på själv. Jag har inte tänkt själv på det. Man kan inte berätta allt i en bok. Man får välja. Jag har ju liksom valt mina tre ben, det vill säga etnicitet, religion och sexuell läggning. Så det där kan vi ta senare, tänker jag.
Det kan bli en till bok kanske, eller? Föreställning?
Ja, men någonting blir det. Mm. Någonting. Vi måste prata kropp också. Mm. Både kropp, utseende och vätskor och så vidare. Det är jättespännande.
Ja.
Och i vår träningshets och så vidare.
Exakt.
Ja, men så det blir en cliffhanger.
Tack Marika. Men det känns så bra. Du är så trovärdig, tycker jag, i det du säger. För du har varit med om allt alltså. Alltså diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning liksom. Det känns som att, och du ändå står upp. Du har fått så många blows alltså. Bam, 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 bam.
Men det har gjort mig till en sjukt bra komiker.
Verkligen.
Det är så man får tänka.
Ja.
Man får vända till något positivt. Det gjorde mig snabb i käften på skolgården. Det har gjort mig verbal, och det har gjort mig att jag måste ha kött på benen. Jag måste tänka till. Och jag kommer alltid ha en teori som är så här, att när någon gör någonting eller säger någonting, framförallt dumt, oavsett vad det är, allt från religiösa människor till fördomsfulla människor till rasister, så istället för att jag är i min arga fas och krigar, så tar jag på mig mina humorglasögon när jag kommer hem, skriver ett skämt om det, går upp på en scen och står inför människor och får folk att skratta så de kastar sig framåt.
Ah.
Då tänker jag vann, inte idioten.
Fan vad gött.
Ja. Ah. Han var inspirerande.
Ja, Marika.
Det är så vi andra
Karlsson
också borde göra mer, eller hur?
Ja, men absolut. Fan, och det är bara modigt i sig att stå upp på en ståuppscen.
Ja, men verkligen.
Bara det.
Det är typ min största skräck i livet.
Min med, men jag vill någon gång göra det.
Har du något avslutningsvis, har du något kort tips till den som funderar på det här med stand-up? Vad ska man göra?
Man ska våga testa, och man ska inte ge upp. Man brukar säga att man måste göra 100 timmar. Eller egentligen säger man 10 000 timmar.
Det säger idrottsmänniskor.
Ja, men jag tänker så här, 100 gig borde man försöka göra.
Mm.
Och det tar lång tid. Men jag upplever att framförallt kvinnor ger upp snabbare än männen. Och det beror på, det kan vi prata om i en annan podd i flera timmar, vad jag tror, mina teorier om detta.
Ja.
Men framförallt till tjejer som funderar, så är det, ge inte upp. Och analysera efteråt. Varför gick det bra? Varför gick det inte bra? Och lär dig att separera, att om det går dåligt på scenen så är det ingen dålig människa för det. Öva, 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 öva.
Marika, det känns som att man kan prata länge som helst, och jag vill säga så här, du är varmt välkommen tillbaka.
Tack.
När du har tid och möjlighet och lust.
Ja, jag kommer imorgon.
Grymt.
Ja, vad härligt.
Vi kör en följetong.
Och vi har ju som sagt bara hunnit skrapa lite på ytan på den här boken, men jag tycker verkligen att du ska läsa den. Den heter Såna som du ska inte vara här.
Finns det böcker finns?
Finns det böcker finns.
Precis. Och ljudböcker finns också. Just saying.
Har du spelat in den själv då?
Mm-hmm.
Ah, vad bra.
Mm-hmm.
Det är inte alla som gör det.
Nej.
Jag uppskattar när en författare läser in sin bok själv.
Ja, det var en förutsättning.
Uh-huh.
Jag vill aldrig lämna mitt verk till någon annan.
Ursäkta mig.
Nej, men jag tror att det är jätteviktigt. För det är ju liksom... jag tänker mig att de kommer närmare boken. Alltså själva texten. När författaren själv läser in, oavsett vilken typ av bok det är.
Exakt, du lägger in tryck och emfas vid orden. Har du kommit på dig själv med att du ändrar vissa meningar, eller är det rakt av samma manus, eller har du freestylat lite grann på några kapitel?
Jag freestylar på vissa partier som jag försökt att skriva skämt i boken. Då måste man skriva dem lite annorlunda när de ska läsas.
När det är talspråk.
När det är talspråk, alltså när man säger det, så det är väl egentligen där, tror jag. Ja, annars har jag nog följt ganska... Det är inte så att man lyssnar på ljudboken och sen läser man, så får man två helt olika varianter, utan Nej. Det är samma.
Ja. Grymt.
Tusen tack Marika för att du besökte oss i Regnbågsliv idag.
Tack för att jag fick komma, det var jätteroligt.
Tycker du det?
Och ni måste märka här bara att när man sitter och pratar med mig så är jag inte rolig.
Jo,
men det
tycker
det.
Ja. Det tycker inte jag. Jag tyckte jag var jätteseriös här.
Det lägsta var jättehögt.
Men du är liksom rolig att lyssna på, för att du pratar på ett sätt som är kul att lyssna
engagerande.
På.
Engagerande. Liksom. Och det här det kommer in ett skämt och det är rutinerat och smart. Alltså.
Okej, okay. Ja, det är bra. Jag älskar er. Jag kommer tillbaka när ni vill.
Gör det.
När ni vill.
Och vilka tycker du ska komma hit, förutom dig själv, till Regnbågsliv och gästa oss i podden?
Petrina Solange. Hon är också ståuppkomiker. Hon bär samma hudfärg som mig. Hon är inte adopterad. Hon är jävligt cool. Och hon skämtar på ett sätt så att jag skrattar och rodnar samtidigt.
Det är smickrande för henne.
Ja, så henne ska ni ta hit. Och hon är såklart gay woman.
We love that. Mm-hmm. Petrina, vi ringer dig.
Det gör vi.
Marika Karlsson, tack och förlåt för allt alltså.
Tack själv.
Och hälsa din underbara Mia från oss. Jag vet att ni firade vad heter anniversary.
Ja, förlovningsdag i våras. Mm.
Blir det giftermål eller?
Absolut.
Ja, nästa år då eller?
Det får vi se.
Får vi se.
Ja. Torvid är nyfiken i en strut.
Ja, en strut alltså. Ja, men vi säger tack och bort där.
Det tappar mobilen också. Det tappar vi allt.
Hej då.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.